Are you still talking about Jeffrey Epstein?
This bill is a deal with the devil.
The mission didn't end with Charlie's life.
Obviously, Greenland should be part of the United States.
Turn the volume up!
Ja, men varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 747. Det är onsdag den 3 juni. Klockan är sisådär kvart över tre. Gina Lindberg, du är Washington. Hej!
Hallå, hej från Washington.
Hur är läget?
Det är bra, jag håller på att packa ihop mig lite här de sista skälvande timmarna före semester. Så att det är packning och poddande som pågår lite parallellt.
Mm, underbart. Peder Gustafsson, också du i Washington. Hej!
Hej, men inte på samma ställe som Gina, men snart så.
Mm, men alltså hur många kilometer bort estimerar du att du är ifrån Gina?
Jag skulle kunna tänka mig att det kanske rör sig om 9,5 fågelvägen.
Ja, okej. Okay. Då vet jag exakt var du är, Peder. Hörrni, just nu så stöter ju president Trump på patrull i domstolar i fall efter fall. Hans eget parti verkar också vara emot honom och dessutom så vill ingen sjunga på hans stora fest i sommar. Och vad gäller regeringens deportationspolitik så ska den trappas upp, och i New Jersey så har det blivit upplopp vid ett migrationscenter. Som ni hör, det är mycket som pågår. Men jag tänkte att vi ska börja med Trumps miljardfond med skattepengar som skulle betalas ut till människor som anser sig då ha utsatts för felaktiga utredningar och åtal under Joe Bidens styre. Igår meddelade nämligen tillförordnade justitieminister Todd Blanche att den fonden läggs ner.
We are not moving forward with the fund, period. The reasons for the fund is something that President Trump talked about for a long time, which is the fact that there were a lot of people in this country who had their government weaponized against them. The reasons for the fund, I think, remain as important as they were before, but we are not moving forward with the fund.
Ja, Gina, varför läggs den ner?
Av två anledningar. Dels för att det kom ett domstolsbeslut som gör att den här fonden stoppas, och sen för att det kommer så mycket kritik från det egna partiet. Och det handlar ju alltså om en skadeståndsfond som Trump ville inrätta, där de som anser sig ha varit orättvist anklagade under tiden som Biden var president, orättvist dömda, att de skulle kunna söka ekonomisk kompensation. Och vissa av dem som skulle kunna söka och som sa att de skulle söka var många som dömts för stormningen av kongressen. Och det här ledde ju till både en juridisk process och väldigt mycket politisk kritik. Så att en federal domare kom med ett besked i fredags och satte tillfälligt stopp för den här fonden fram till att en hearing ska hållas. Och samtidigt parallellt med det så växte kritiken från det egna partiet med massor med kritik, med många som tycker att det här är stötande att människor som stormat kongressen, misshandlat polisen, skulle kunna få skadestånd.
Mm. Men Peder, som Gina säger, den här fonden blev jättekritiserad från det egna partiet, och det hör ju inte till vanligheterna att republikanerna går emot Trump. Alltså, varför gillade de inte den här fonden?
Nej, men i det här fallet så var det väl så att republikanerna faktiskt kunde hålla med demokraterna i kritiken, för att de menar ju på att det här är ett korrupt utbetalningssystem. Precis som Gina sa så skulle ju eventuellt de som var med och stormade Kapitolium kunna få ut pengar som skadestånd, och det var till och med för mycket för republikanerna. Så till slut så var den interna kritiken inom partiet så pass stor så att det helt och hållet omöjliggjorde det här projektet.
Mm. Gina, kritiken i Trumps eget parti ledde ju också till att republikanerna inte ville rösta igenom nya pengar till migrationspolisen ICE. Vad hände med det?
Ja, det här var alltså en del av budgetprocessen, att man skulle rösta igenom i senaten. Och då sa majoritetsledaren John Thune, den ledande republikanen i senaten, att vi kommer inte rösta så länge den här fonden fortfarande är aktuell. Vi vill ha besked först om att fonden stoppas, då kan vi gå vidare med budgeten. Och det visar ju hur allvarligt det här har varit för republikanerna. Det är ju väldigt sällan de tar strid med Donald Trump överhuvudtaget, men nu gjorde man det, och då använde man det här med budgeten som en hävstång och hotade alltså att om inte fonden stoppas, ja men då kommer vi inte rösta ja till budgeten. Så att nu är nästa steg att man tar en ny omröstning om budgeten, och nu ser det ut som att den går igenom.
Ja men Gina, vad säger det om stämningen i det republikanska partiet just nu? För jag tänker att man väljer att stoppa nya stora anslag till migrationspolisen. Alltså det där är ju en fråga som är jätteviktig för republikanska väljare.
Verkligen, så att det här visar ju hur extremt kritiska de har varit till den här skadeståndsfonden. Och det är ju väldigt sällan som republikanerna i kongressen överhuvudtaget knystar någon kritik mot Trump. De som gör det har ofta råkat illa ut, som Marjorie Taylor Greene eller Thomas Massie som blev utröstad nu i Kentucky. Men här gick gränsen för republikanerna. Och de tycker, flera av dem har ju framträtt offentligt. Mike Pence har varit med i mängder med program senaste dygnen och pratat om hur det var för honom under stormningen av kongressen och hur stötande han tycker det är att de som vandaliserade kongressen, som hotade att hänga Mike Pence, som misshandlade poliser, tanken på att de skulle kunna få ekonomisk kompensation. Och det skulle ju ha varit pengar som skulle ha tagits från skattemedel dessutom. Så att det här handlar om att här gick uppenbarligen en väldigt tydlig gräns för republikanerna. Och det har ju också att göra med att de själva är brottsoffer i det här läget. De var ju själva, många av dem, tvungna att fly i de här underjordiska kulvertarna i kongressen. Och Mike Pence var en av dem som tidigare vicepresident då till Donald Trump.
Mm. Peder, har Trump sagt eller skrivit någonting efter att Todd Blanche meddelade det här igår?
Ja, men han var ju väldigt aktiv på sin egen sociala medieplattform. Han svarade bland annat där att han påstår ju att medierna har ju ljugit om fonden och gjort så att det har blivit fel. Och sen så blev han ju också väldigt aktiv genom att han, förutom att försvara det här, också delade och länkade till anhängares försvar av den här fonden. Så han har ju varit otroligt aktiv.
Mm. Peder, ett annat exempel på en fråga som har varit viktig för Trump att driva, det är de här frågorna med trans och med woke. Och där har det också blivit ett nej från domstolen nu. Det handlar om transpersoner i militären. Vad är det för utslag?
Ja, men där kom det ett bakslag från en domstol, en federal appellationsdomstol, som har slagit fast att Trumps politik att stoppa eller att utestänga transpersoner från att delta i militären strider mot konstitutionen. Och domstolen menar att de här reglerna verkar rikta in sig på en specifik grupp utan tillräcklig grund i sitt beslut, alltså då vad Trump har beslutat. Och samtidigt blev beslutet delvis begränsat. Transpersoner som redan tjänstgör, de får tjänstgöra tills vidare och inte kastas ut. Men militären kan faktiskt fortsätta stoppa nya rekryter medan den här rättsprocessen fortsätter. Så juridiskt är det ett bakslag för Trump, men det är inte definitivt stopp. Och den här frågan lär ju gå vidare, kanske hela vägen upp till högsta domstolen.
Mm. Gina, som du sa, att republikaner i kongressen går emot Trump är ju väldigt, väldigt ovanligt. Men jag undrar, det här som nu har hänt då, att de gjorde det, är det ett tecken på att de har tröttnat på honom? De har fått nog, eller handlar det bara om den här fonden med skattemedel?
Jag tycker inte det finns tecken på att det är någon generell trend att republikanerna går emot Trump. Det är fortfarande en väldigt stor lojalitet. Och som sagt, de som sticker upp mot Trump, de som öppet kritiserar honom, de blir ju på olika sätt straffade. Antingen av Trump själv eller av partiet eller av väljarna. Så att det här är extremt ovanligt. Men det är så speciellt med stormningen av kongressen. Och där är det ju många republikaner som har haft svårt de här senaste åren att hantera sättet som Trump har valt att närma sig den här frågan. Att han har benådat alla som dömdes för stormningen. Det är det ju fortfarande många republikaner som har väldigt svårt då prata om och att förhålla sig till. Men just den här frågan, att de dessutom skulle kunna få skadestånd, där blev det liksom en sån tydlig gräns där de också var tvungna att ta ställning öppet, och det gjorde de med kritik mot Trump.
Mm. Så går vi till ett av Washingtons landmärken, en ikonisk byggnad, nämligen Kennedy Center som ligger vid Potomacfloden som ju är en nationalscen för scenkonst. Trump lät ju under uppmärksammade former byta namn på den byggnaden och den institutionen till Trump Kennedy Center. Men Gina, också här har det nu blivit bakslag för Trump i domstolen.
Precis, den här frågan gick till domstol därför att kritikerna har sagt att Trump kan inte ändra namn på Kennedy Center. Det är en historisk byggnad, det krävs kongressbeslut. Och nu har den frågan prövats i en federal distriktsdomstol och domaren där som heter Chris Cooper säger att kritikerna har rätt. Så att beskedet från domaren är att Trump måste ta ner skylten, bokstavligt talat. Och det gick ju blixtsnabbt när det här namnbytet gick igenom, när Trump la till sitt namn. Bakgrunden är ju alltså att när Trump blev president så tillsatte han en helt ny handplockad styrelse i Kennedy Center, i Kulturhuset. Han gjorde sig själv till ordförande i styrelsen. Och sen kom styrelsen med förslaget att det här centret borde byta namn till Trump Kennedy Center. Och så spikade man upp de där nya bokstäverna. Det gick ju på något dygn så var de där bara på fasaden. Och nu säger domaren alltså att det här är olagligt enligt den lag som man införde när Kennedy Center byggdes på 60-talet. Så ska det vara kongressen som bestämmer. Så att nu finns det en tidsfrist på 2 veckor som de har på sig att ta bort Trumps namn från fasaden och från officiella material, alltså från webbsidan och från visitkort och annat.
Mm. Peder, vad är Trumps reaktion på det här då?
Ja, men det är som vanligt ganska kraftigt skulle man väl säga. Han angriper naturligtvis domaren och säger att han har ingen aning om vad han håller på med. Samtidigt så säger ju Trump då att han tänker minsann inte fortsätta om han inte får bestämma själv. Då hoppar han av från den här styrelsen på Kennedy Center. Men han öppnar ju samtidigt då för att lämna över hela ansvaret till kongressen, så vi får väl se vad som händer.
Mm. Men Gina, hur ser det ut där nere vid Kennedy Center nu då? Det är 2 veckor sa du att de har på sig att ta bort. Mm. Är Trumps namn kvar?
Det är kvar fortfarande, eller det var fortfarande kvar igår i alla fall. De har ju 2 veckor på sig att ta ner skylten, men det där kan ju överklagas. Det har varit fejkade filmer som har cirkulerat på nätet som sägs visa hur Trumps namn slits ner av byggnadsarbetare. Men de är AI-producerade, så att det har inte hänt än. Men däremot har det ju varit fest nere vid Kennedy Center. Alltså, ni kan ju tänka er... Det demokratdominerade Washington har ju jublat över det här domslutet. Så att det utbröt festligheter och jubel och applåder direkt när det här beskedet kom. Så samlades folk utanför Kennedy Center och firade det här bakslaget för Trump.
Mm. Peder, domstolen sa ju också att Trump, dels fick han inte byta namn på den, men att han inte heller har rätt att stänga den här kulturscenen i 2 år, vilket han ju gjorde. Vad kommer hända med det?
Bakgrunden till att han skulle stänga var ju att han ville renovera hela centret, och domstolen stoppar alltså då själva stängningen, men inte renoveringen. Så arbetet med att renovera centret går vidare, men scenen får inte vara stängd under tiden. Det här betyder att styrelsen måste ju göra om processen och motivera bättre om de vill försöka igen, alltså om de vill stänga scenen. Så det kvarstår att se vad som händer.
Men Gina, många trodde ju att det här hängde ihop, att han stängde i 2 år hängde ihop med att biljettförsäljningen sjönk så drastiskt efter det här namnbytet.
Exakt, den fullkomligt rasade. Biljettförsäljningen rasade och det var ju massor med avhopp från ensembler och från producenter och regissörer och sådär. Så att det har ju varit en form av bojkott lokalt här sedan Trump tog över.
Mm. När vi pratade om att republikanerna i kongressen gick emot Trump i fallet med hans fond, så sa du Gina att det inte var något mönster. Man kan inte se det än, att det är någon revolt som pågår. Det som man däremot kan se ett mönster kanske i, det är vad som händer när Trumps politik utmanas i domstol. New York Times har där gått igenom 100-tals fall, och Gina, vad visar den här genomgången?
Ja, den visar för det första att det är fruktansvärt många rättsprocesser som pågår. Det är 750, enligt New York Times sammanställning, 750 rättsprocesser I 400 ungefär av de fallen så har domstolarna gått på Trumps linje, det vill säga att Trump-administrationens politik fortsätter gälla, samtidigt som många av dem inte är avgjorda än, utan de har överklagats till nästa instans och sista ordet är inte sagt. Men 400 hittills har gått på Trumps linje. I 150 rättsprocesser så har domstolarna stoppat Trumps politik. Och flera av dem är också föremål för fortsatta processer. Så att det här kommer ju prägla hela hans mandatperiod. Att det är så väldigt många överklaganden. Och det har ju att göra med sättet som han driver politik på. Alltså att han inte går via kongressen. Det är inte de här genomarbetade diskussionerna, debatterna i kongressen som leder till lagförslag som klubbas igenom. Utan han fattar beslut på egen hand med presidentordrar. Och då blir det också väldigt mycket överklaganden.
Mm. Peder, många reaktioner som Trump ger utlopp för, de kommer ju via hans Truth-konto, bland annat då på när domstolarna går emot honom. Alltså nu har ju hans konto svämmat över de senaste dagarna. Det var ju någon dag som jag tror han skrev 160 gånger eller någonting på bara ett par timmar. Alltså, är han väldigt arg just nu eller vad?
Jag är väldigt aktiv och har väldigt mycket tid över för att kunna sitta just med sitt eget konto där. För utan att vara 100% säker så verkar det ju här som att det finns ju en tydlig koppling till att när det går emot Trump så får han ut sin ilska på sin egen sociala plattform. Framförallt när han då möter motstånd i domstolar, då ökar ju aktiviteten väldigt kraftigt. Då kastar han ju ofta skit på domarna och förklarar att det är oftast utav antingen Biden eller någon annan president utsedd domare som inte förstår sitt bästa. Så att han attackerar ju ofta domarna och institutionerna direkt när det går emot honom. Så man kan väl säga så här, fler domstolsbakslag ger mer och skarpa inlägg från Donald Trump.
Mm. Då går vi över till nattens primärval. För är det tisdag, natten mellan tisdag och onsdag, då är det ju primärval någonstans i USA. Alltså de här valen där det avgörs vilka kandidater som ska få ställa upp i höstens olika val för respektive parti. Störst är väl valet till guvernör i Kalifornien, utav de som avgjordes i natt. Men med snack, det har ju varit om borgmästarvalet i Los Angeles. Gina, där har vi ju pratat om den här reality-stjärnan Spencer Pratt, populisten. Hur gick det för honom?
Ja, vi vet inte än. Det här är ju superspännande därför att det pågår. Rösträkningen pågår för fullt. Kalifornien tar ofta väldigt lång tid på sig för att räkna röster, för att det är så många förtidsröster, poströster bland annat. Det står i alla fall klart redan nu att ingen av kandidaterna i borgmästarvalet får över 50%. Och då betyder det att då blir det automatiskt en andra valomgång i höst. Och bara det är en skräll. Därför att tidigare så hade man nog räknat med att demokratiska borgmästaren Karen Bass skulle bli omvald och att det skulle vara en ganska lugn kampanj för henne. Men så har det inte blivit. Hon har ju utmanats från höger av docusåpa-stjärnan Spencer Pratt och från vänster av Nitya Raman som sitter i det lokala styret i kommunfullmäktige motsvarande i Los Angeles. Karen Bass kommer gå vidare, alltså sittande borgmästaren. Men vem som blir utmanaren, nummer två, det är inte klart. Och det var en lång valvaka igår kväll som Spencer Pratt höll, som var ganska bizarr, där flera reportrar, tv-reportrar stod utanför och rapporterade. De lät inte några medier vara med, utan vid ett visst tillfälle under kvällen så kastade Spencer Pratt ut alla journalister. Så att de fick stå på trottoaren och rapportera utanför och försöka kika in, och han täckte över hela det här området med svarta skynken så att ingen skulle kunna titta in på själva valvakan som pågick där inne. Vad det tyder på, svårt att säga, men spänningen fortsätter och rösträkningen fortsätter.
Mm. Det här är som sagt det mest omtalade utav valen i Kalifornien och kanske också av de som var i natt. Men Peder, i Kalifornien är det också guvernörsvalet som Gavin Newsom, demokraten, inte får ställa upp igen för han har suttit sin tid ut. Där är det ju inga superstjärnor till namn precis. Vilka blir det i höstens val?
Ja, det var ju 61 kandidater, om jag har räknat rätt, som ställde upp i valet. Och det ser ju ut som att det är en ganska tydlig uppgörelse mellan två av dem inför valet i november. Och det är Javier Becerra som är demokrat, han är tidigare hälsominister och Kaliforniens justitieminister. Och så har vi republikanen Steve Hilton som är ännu en av dem som kommer från Fox News-lägret som ger sig in i politiken. Och naturligtvis har han också stöd då från Donald Trump. Som det ser ut nu så är det de här två som ligger i topp två och förväntas gå vidare till slutduellen i november. Men som du sa, det var ju absolut inga superstjärnor till namn. Det är ju med nästan lite glädje man tänker tillbaka på den tiden när Arnold Schwarzenegger ställde upp i valet, för då var det verkligen superstjärnor.
Ja, för den mest kända som ställde upp, som skulle ställa upp i primärvalet, Gina, han fick ju hoppa av efter en sexskandal.
Precis, det handlar om Eric Swalwell, demokraten som såg som den givna förhandsfavoriten. Och han hoppade av för ett par veckor sedan efter den här skandalen med anklagelser om sexuella övergrepp.
Mm. Och apropå sexskandaler så är det ett primärval som äger rum först nästa vecka. Men som är mycket omtalat just nu, och det är det i Maine, en liten delstat uppe i nordöstra USA. Där är frågan vem som ska få utmana den sittande republikanen, senatorn Susan Collins. Och där har det blivit, som sagt, ytterligare en sexskandal för demokraterna, för den tippade motståndaren Gina. Det här handlar om Graham Platner som är en slags arbetarkille, ostronodlare, mycket populär. Vad har hänt?
Ja, vi har ju pratat om honom förut, Graham Platner, ostronodlaren från Maine som gärna kör kampanjfilmer från sin båt och står med skägg och uppkavlade ärmar och liksom har ett progressivt politiskt budskap. Det visar sig nu att han har skickat en massa textmeddelanden med sexuella budskap till olika kvinnor. Han har sextat. Och hans fru har gått ut och kommenterat detta och sagt att de har talat ut om saken, hon och hennes man, och de går vidare med sitt äktenskap. Men det här avslöjandet skakar ändå om hans kampanj. Och det var ju också tidigare en annan skandal kring ostronodlaren Platner. För det var diskussion kring en tatuering som han har med en dödskalle med två korsade benknoter. Där det har varit diskussion om att den påminner om en nazistsymbol. Graham Platner har sagt att han kände inte till de här nazistkopplingarna. Han har sagt att han gjorde den här tatueringen när han var ung, när han var tjänstgjorde som militär, och att det var en kväll när han var ganska berusad. Men nu kommer också den här sextextmeddelande skandalen, så att det börjar liksom plocka på för Graham Platner.
Mm.
Demokraterna sluter upp bakom honom. Flera ledande demokrater som har varit ute och tagit honom i försvar. Men det börjar bli ganska mycket diskussion som handlar om Platners privatliv istället för hans politik.
Vi kan väl lyssna på vad hans fru då, Amy Gertner, säger om allt det här.
It makes me really angry, disappointed, and I find it really shameful that there's a group of media outlets and people who are willing to spread gossip instead of talking about real issues that Graham is running on, like healthcare and education. And childcare.
Ja, det är skamligt av medierna att sprida de här uppgifterna istället för att prata om det som är Grahams politiska program. Ungefär så sa hon. Peder, som jag förstår det så är det som Gina säger att det är en del demokrater som ändå är oroliga för att det börjar bli lite för mycket nu kring Graham Platner.
Ja, för att den här platsen i Maine, alltså senatsplatsen i Maine, den kan ju vara oerhört viktig för balansen i senaten och för makten i senaten efter valet. För Maine-stolen ses ju som en av demokraternas bästa chanser att slå en republikan, i det här fallet då Susan Collins. Och för att då kunna ta makten i senaten så kanske det är just den stolen som blir avgörande. Och det är därför man ser också att det här är en otroligt viktig kamp att vinna. Många bedömare menar att den här skandalen inte hinner kanske påverka så där jättemycket innan primärvalet. Men eftersom det har fått så otroligt mycket uppmärksamhet, till exempel på Fox News, så är det väl möjligt att väljarna kanske funderar kring vem är den här personen egentligen och varför ska vi rösta på honom?
Mm. Senatsvalet i höst då, Gina, alltså, är det så att demokraterna inte kan ha så stora möjligheter att vinna senaten tillbaka om de inte tar Maine, eller?
Maine är, precis som Peder säger, Maine kommer bli väldigt, väldigt viktigt. Det här är ett av de största chanserna för demokraterna om de vill försöka ta tillbaka majoriteten. Därför att republikanen Susan Collins sitter löst i Maine. Så att det är frågan om Graham Platner kan hänga kvar nu. Och i det här fallet så skulle jag tro att hans fru räddar honom genom att uttala sig på det sättet hon gör. I och med att hon inte ser det här som en skandal så blir det svårt för motståndarna att lansera det som en stor skandal. Och som sagt, demokraterna sluter upp bakom Graham Platner. Bernie Sanders till exempel har varit ute väldigt kraftfullt och försvarat honom. Den enda demokraten som har tagit avstånd är väl John Fetterman, demokratiska senatorn från Pennsylvania, som står ganska nära republikanerna. Han har varit ute och kritiserat Graham Platner. Men annars sluter partiet upp och det, så länge de gör det så kommer Graham Platner förmodligen sitta kvar. Men han har nog inte råd med en skandal till. Kommer det fram ytterligare saker som blir besvärande för kampanjen, då kan han få problem.
Då går vi över till den stora frågan om migration i USA. I Newark, i New Jersey, strax utanför New York, så har det under den senaste veckan varit upplopp vid ett migrationscenter. Så här har det låtit. Peder... De protesterar här, det hör mig. De är arga. Vad är det de är arga över?
Ja, men det här är ju inte första gången man demonstrerar utanför det här centret. Men jag får med att man gjorde samma sak ungefär för ett år sedan. Och det här handlar ju framförallt den här gången om anklagelser om dåliga förhållanden inne i det här förvaret. Man klagar då på att det är brist på vård för de som finns där. Det ska vara dålig mat de får. Och så är det begränsat med kontakterna till familjerna till de som är intagna där. Och de här protesterna triggas ju också utav att flera utav de intagna har börjat hungerstrejka för att själva då försöka få uppmärksamhet kring situationen inne på centret. Poängen här är väl att ilskan gäller både hur migranterna behandlas och dessutom Trumps hårdare migrationspolitik.
Mm. Men Gina, vem bär ansvaret då inne på det här centret för att vården ska fungera?
Ja, det är ju departementet för inrikes säkerhet som har det formella ansvaret, så att ytterst är det ju Trump-administrationen. Men sen drivs det här centret av ett privat företag som heter GEO Group som driver fängelser runt om i USA, migrationsförvar. Det är ett av de största privata bolagen inom fängelsebranschen i USA, så att de driver en massa anläggningar för delstater och också för ICE, för migrationspolisen. Så att det här är ett stort förvar för runt 800-900 personer har de plats för i Newark i New Jersey.
Mm. Peder, som jag förstår det så eskalerade de här upploppen som redan var ganska stora, men de eskalerade ytterligare under helgen med både demonstranter och motdemonstranter.
Ja, precis. För då var det sammanstötningar dels mellan de här olika grupperna, men också mellan polis och federala agenter och de grupper som demonstrerade. Så det här slutade med att det var ett stort antal som blev gripna och även motdemonstranter blev gripna. Och i vissa fall så handlar det om att man använder våld, man har kastat föremål mot polisen eller mot federala agenter, man har startat bränder och man har försökt blockera anläggningen. Så det finns många saker som har hänt där och det har varit väldigt stökigt. Och New Yorks borgmästare införde till och med ett utegångsförbud vid anläggningen mellan 9 på kvällen till 6 på morgonen för att försöka lugna ner situationen.
Mm. Blev det lugnare då?
Ja, det hade en viss effekt. Gatorna kunde ju rensas under dagarna och fram till kvällen då, fram till 9. Men sen så var det faktiskt många som bestämde sig för att de skulle bryta mot det här utgångsförbudet i alla fall.
Guvernören då i delstaten New Jersey har nu krävt att ICE, alltså migrationspolisen, ska stänga Delaney Hall som det här centret heter. Så här sa hon häromdagen.
Delaney Hall is a private detention facility run by a for-profit company providing zero transparency. I'm going to keep working with families and advocates to demand answers. I'll keep working with state police and law enforcement to keep all New Jersey residents safe. I'm continuing to take every action available to get the Department of Health inside the facility to do a full inspection, and I'll keep pushing to see Delaney Hall closed.
Ja, det sa alltså den demokratiska guvernören i New Jersey, Mikey Sherrill. Gina, alltså man undrar ju, kan inte guvernören själv bestämma i sin egen delstat?
Det här är ett läge där de olika maktnivåerna i USA står mot varandra. Så att migrationsförvaret, det här centret, det drivs alltså av Trump-administrationen. Det är federala myndigheter som ligger under presidenten. Så det är den ena nivån. Sen har vi delstaten som drivs då av en demokratisk guvernör, Mike Sherrill, som är kritisk till Trump och som också har satt in delstatspolisen. Och sen har vi den lokala makten, borgmästaren i Newark, Ras Baraka, som är demokrat och som är kritisk både till Donald Trump och nu också kritisk mot guvernören som satt in delstatspolisen. För han tycker att den lokala polisen skulle hantera det här bäst. Och så har vi också ett läge där alla tre parter, alla tre maktnivåer skyller dels på varandra, men sen skyller de också på utomstående krafter. Alltså att det kommer dit bråkmakare, våldsverkare som kommer in utifrån och som verkar vilja ha en fight och verkar förvärra situationen. Och alla tre parter eller maktnivåer antyder ju att de här personerna som kommer in utifrån, de kommer in med syfte att skapa kaos och antyder att det är liksom den andra sidan som har rekryterat dem eller skickat in dem. Och vi har ju hört demokraterna säga att det här är extremistgrupper till exempel. Och så hör man på debattörer som står nära Trump som säger att det här är Antifa och det är vänstergrupper. Så att vilka de här egentligen är som kommer in utifrån är ju ganska oklart.
Alltså guvernören Mikey Sherrill, hon ville ju komma in och se hur det såg ut inne i Delaney Hall. Men Peder, hon nekades tillträde då. Alltså varför gjorde hon det?
Ja, men som jag hörde Gina berätta, det är ju så många olika nivåer på vem som bestämmer här. Alltså det här... I det här fallet så är det så att anläggningen drivs av federala myndigheter. Och det innebär då att guvernören har liksom inte automatiskt någon rättighet att kunna gå in där. För det är i slutändan ICE som har beslutat att stoppa det där besöket och sagt att tillgången och tillgängligheten för att komma in på det här stället är begränsad. Bland annat då med hänvisning till säkerhetsläget, och de kunde inte garantera hennes säkerhet och så när hon skulle gå in där. Så det är ju, poängen är ju det att det här är då det federala nivåer mot de lokala nivåerna som gör att det är olika makt, och i det här fallet så är det de federala myndigheterna som bestämmer.
Gina, du var ju i Minneapolis under de här dödsskjutningarna när de var där i vintras av demonstranter mot migrationspolisen ICE. Är situationen i den här frågan fortfarande spänd i USA?
Verkligen, i allra högsta grad. Den är väldigt spänd, och mycket av det handlar ju om just det här att Trump och Trump-administrationen menar att demokratiskt styrda delstater inte gör tillräckligt för att se till att kasta ut människor som har kommit in illegalt i landet, och att de motarbetar Trumps migrationspolitik. Så att där finns liksom grundkonflikten. Och i och med att de tycker att demokraterna inte gör tillräckligt i sina delstater som de styr över, så menar de att då behöver den federala polisen, ICE, komma in, eller federala kommersiella verksamheter på olika sätt behöver komma in. Och det här protesterar demokraterna mot, som menar att det är alldeles för brutala och hårdföra metoder. Så att den här grundkonflikten, den finns verkligen kvar runt om. Och sen så spelas den upp och får utlopp på olika sätt. Och just nu är det ju fokus på Newark, men det pågår ju liknande situationer på väldigt många håll runt om i landet. Mm.
Peder, fotbolls-VM börjar ju om en dryg vecka i bland annat USA, men även Kanada och Mexiko. Men alltså, det har ju rapporterats om att på de stora arenorna, många som jobbar där har ju annat ursprung än att de är vita liksom vita människor födda i USA. Och att de här då hotar med att gå ut i strejk om ICE kommer dit. Alltså, vad vet du om det där?
Ja, men det var häromdagen som det beskedet kom från just den fackföreningen som organiserar de som jobbar på de här anläggningarna. Och de hotar med, precis det du säger, att de tänker gå ut i strejk och om ICE finns på arenorna. Och det här har fått den här fackföreningen att skicka de här signalerna till Internationella fotbollförbundet, för att de vill att fotbollförbundet ska sätta tryck på USA att ICE inte ska finnas på de här anläggningarna.
Mm. Vi har ju pratat om bakslag i domstolarna för Trump, och också när det gäller migrationspolitiken så har det hänt. Bland annat har en domstol underkänt Trumps försök att korta migranters tid för överklaganden. Peder, målet för Trump och Stephen Miller, det har ju sagts vara 3000 gripanden om dagen för att kunna utvisa 1 miljon om året. Alltså, hur går det där målet?
Ja, det går väl så där. Det går betydligt trögare än vad det var planerat. I och för sig, gripandena har ökat, men det ligger ju fortfarande under målet på 3000 per dag. Samtidigt så visar ju data att deportationerna har ökat, men inte på den nivå som krävs för att nå upp till den här 1 miljon per år som man hade som mål.
Mm. Gina, alltså ICE-polisen, de har i flera delstater, bland annat då som den som vi har pratat om, New Jersey, har förbjudits från att vara maskerade. Hur fungerar de där förbuden? Alltså, hur fungerar, för det låter på dig som att samarbetet mellan till exempel guvernören och ICE inte fungerar 100.
Nej, verkligen. Det här är motsättningar hela tiden. Och det, just i New Jersey så finns den här delstatslagen då om att de inte får vara maskerade. Nu har vissa varit det i alla fall. Och vi får väl se om det här kommer leda till rättsliga processer. Hur mycket kommer delstaten driva den frågan gentemot ICE? Samtidigt så hävdar ju federala myndigheter att de behöver vara maskerade, de här poliserna, för att skydda deras identiteter, för annars blir de hotade. Och det finns ett aktuellt fall just nu i Newark där det är en demonstrant som anklagas för att ha dödshotat en av ICE-agenterna och hotat att döda honom. Så att det här kommer förmodligen bli fortsatta juridiska processer.
Mm. Jag sa i början av podden att det var lite trubbel för Trump med hans stora fest i sommar, 250-årskalaset, som pågår under sommaren i flera veckor i Washington. Senaste veckan har nästan alla artister som skulle uppträda här hoppat av, till exempel de här. Alltså, Gina, du var ju en riktig Milli Vanilli-fan.
Eller hur?
Mm. Ja, på den tiden man experimenterade med syntarna så det stod härliga till.
Mm.
Du, hur stort avbräck är det här för Trump att just Milli Vanilli inte kommer?
Men jag tror det är ett avbräck. Jag vet inte hur mycket han bryr sig just om Milli Vanilli, men det är ju svårt med alla de här artisterna som nu hoppar av. Och det är ganska förvirrat kring det här 250-årsfirandet. Det är ju, det pågår ju hela tiden under hela året, och så ska det kulminera då förstås på nationaldagen 4 juli. Men det är en massa olika evenemang som pågår under hela året här i Washington och runt om i USA. Och det finns då dels en organisation som heter America 250, som är en organisation som arrangerar en massa evenemang, och den är etablerad av kongressen. och den har funnits i 10 år. Jag menar, det är ju ingen överraskning att det här jubileet uppstår, utan det här har man ju haft tid på sig att planera. Men sen har Trump dessutom tillsatt en egen organisation som heter Freedom 250. Och det visar sig nu då att det blir ganska förvirrat när artisterna har skrivit på för att uppträda och inser först i efterhand att de har skrivit på för Freedom 250 och inte den här opartiska organisationen America 250.
Mm. Peder, apropå Trumps skrivande på Truth Social, så verkade han på något sätt lova att alltså någon som är mycket, mycket större än alla de här riktigt dåliga artisterna nu skulle komma istället.
Ja, precis. Och vem ska man då lyfta fram om inte sig själv? Eftersom det nu verkar som att i och med att de här artisterna tackar nej, så vill han då i Trump alltså lyfta fram någon som är enormt stor, och då tycker han att då ska han själv bli huvudnumret. Så det verkar mer eller mindre bli någon slags MAGA-event det här istället. Sen tycker jag att det är väldigt kul att just Milli Vanilli har tackat nej, eftersom de visade sig vara en fake. Jag undrar om Trump vet om det.
Alltså, de sjöng inte själva ju. Men det,
exakt.
Men jag menar, det var ju många, det är många band som inte har sjungit själva. Det ska vi ändå säga, Peder. Det var inte Milli Vanilli ensamma om. Ginna, jag undrar ändå, alltså hur kommer det bli? Om du säger att folk firade och jublade när det kom beslut om att Trump inte får sitt namn på Kennedy Center. Men vilka i Washington ska liksom stå där om Trump håller ett magarally den 4 juli?
Ja, inte Washingtonborna, utan förmodligen tillresta amerikanska turister som i MAGA-kepsar som hejar på Trump. Så att det här ser ju ut att kunna bli, om det är så att Trump för mycket sätter sin egen prägel på det här firandet, då blir det politiskt och då kommer det bli polariserat. Då kommer inte det här bli ett firande i Washington för hela USA, utan man kommer fira MAGA-fiera 250-årsfirandet. Och Washingtonborna kommer ju definitivt inte delta i något firande som involverar Trump. Och så har det ju inte varit tidigare. Alltså man har ju, nationaldagen har inte varit liksom ett politiskt evenemang på något sätt. Men frågan är om det går att undvika den här gången.
Innan vi slutar bara, Ginna, vad jag förstår så har Trump nu sagt att det ska bli en ny sån här correspondence dinner då när han blev alltså utsatt för ett attentat som misslyckades. Men när går det av stapeln då?
Precis, jag fick besked igår om att det blir en repris, så att jag kommer förhoppningsvis gå på en ny korrespondentmiddag den 24 juli. Så att det blir ganska precis 3 månader efter det här Hilton-attentatet, så gör vi ett försök igen. Och den här gången så ska evenemanget inte hållas på det numera ökända hotellet Hilton, som då där här attentatet ägde rum och där tidigare Ronald Reagan utsattes för ett mordförsök. Nu ska den nya korrespondentmiddagen hållas på Astoria Hotel. Det hotellet, det är den tidigare postbyggnaden, historisk vacker byggnad mitt i centrala Washington på Pennsylvania Avenue mellan Vita huset och kongressen. Det var i många år en gammal postbyggnad och delvis ett museum. För några år sedan gjordes det om till hotell när Donald Trump köpte upp det och gjorde om det till hotell.
Just det.
Numera är det ju inte han som äger det, men han har ju markerat att han är ganska nöjd med att den nya korrespondentmiddagen ska hållas i en balsal som han har byggt.
Mm. Jag tror att om man går riktigt långt bak i rullorna så kan man hitta en podd, kanske från 2016, när du och jag och Sten Sjöström och Britt-Marie Mattsson smyger bakom någon pelare och gör en podd just ifrån
Precis.
Det hotellet.
Mm. Så får jag igen.
Just det. Hörrni, vad har ni inte kunnat släppa, Peder?
Jag har svårt att släppa den intervju som Fox News sände i lördags när deras programledare Laura Trump intervjuade svärfar Donald Trump i Vita huset. Jag har inte så mycket emot att hon intervjuar just svärfar, men att jag har svårt att släppa upplägget att hon får gå in i Vita huset, hon intervjuar svärfar, presidenten, om Irankriget och mycket annat. Men fokus ligger samtidigt mycket mer på att hon guidas runt, och vi som tittare guidas runt i Vita huset där presidenten har renoverat delar av byggnaden. Och han får skryta om kvaliteten på golven, färgerna han har valt och hur extremt bra han är, inte bara som president utan också som byggmästare. Och det är lite svårt att släppa faktiskt.
Mm. Gina?
Jag har svårt att släppa rösträkningen i Kalifornien. Jag sitter nu medan vi spelar in och håller ett öga på hur siffrorna tickar uppåt för de olika kandidaterna. Det där kommer vara spännande i flera dagar. Och förutom det så har jag svårt att släppa, alltid svårt att släppa Washington, men nu släpper jag Washington ett tag. Och jag har ju alltid svårt att släppa podden,
ja.
Men nu släpper jag podden i typ 3 veckor för lite semester. Sen är jag tillbaka i slutet av juni, lagom till det här stora nationaldagsfirandet, så att jag ser fram emot att få rapportera om det är härifrån. Och lagom till fotbolls-VM-upplösningen, Sara. Mm.
Du, Gina, vi får väl se om det finns någon podd att komma tillbaka till. När du är borta kanske allt bara rasar samman. Hörru du, nej, ha en trevlig semester. Jag kan inte släppa att vi äntligen ska få uppträda med podden i Malmö. Detta gör vi den 16 juni klockan 18 på arenan Malmö Live. Det är gratis. Kom gärna, ni är mycket välkomna, så ska ni få veta ett och annat om amerikansk politik. Tack för att ni var med. Peder Gustafsson och Gina Lindberg var i Washington. Oscar Thor var tekniker, Anna Roxvall var producent och jag heter Sara Stenholm. Hej då!